Hörrni, vår fucking bok är ju ute sen ungefär en vecka tillbaka från att vi spelade in där. Den finns att köpa precis överallt. Alltså Adlibris, Bokus och sådär. Finns massa ljudbokstjänster som har en... Ja, det är det. Ljudbok och tryckt finns. Om du har på något vis lyckats missa hur mycket vi har delat där som helst i våra sociala medier, så gå in på kickshistorienpodden.com, så är liksom typ vår första inlägg där en länk till där du hittar den. Det var skitkul att skriva den. Hoppas du gillar att läsa den också. Vackra, underbara lyssnare och patrons. Ni är väldoftande. Mm. Ni patrons som är, jag funderar på det här. De kan ju inte vara i majoritet i avsnitten, men de är ju mer lyssningsbenägna på alla avsnitt. Eller hur? Även fast det här går ut till pöben också.
Precis.
Eller hur, va?
Precis. Ja, alltså, precis. Vi har avsevärt fler lyssnare än patrons, men patronerna tenderar ju att vara hängivna. Ja. Det är en bra fråga. Ja. Det är en bra fråga. Jag tror liksom lyssnad minut per person. Ja. Då är det liksom per patroner över decilen. Så,
det
liksom.
Är jag helt övertygad om.
Det är min fördom, det kanske finns någon som vill ge oss pengar. Eller det var någon som hörde av sig idag faktiskt och sa, jag är Patreon sedan ett halvår, men jag har inte orkat fixa RSS-filen så att ni får mest pengar. Va? Tack.
Jaha,
tack.
Det var bra.
Ja, men så det var härligt.
Det är väl fantastiskt. Ja. Man får ju mer grejer än bara extra avsnitt, tycker jag. Ja, men det är ju
men det är som, den stora kroken, det stora lockbetet.
Det är ju det.
Hur många är vi uppe i nu? Det är typ 100, nej, vad säger jag, det är 50-någonting. Ja. Patreon-avsnitt. Borde närma oss 60 nu.
Det är något sånt. Det är så himla fint. Vi är, ja, de blir bara roligare och roligare att göra, för ni röstar fram knasigare och knasigare grejer.
Ja, lite så, lite så.
Så det är fantastiskt.
Men idag så är det vi som har bestämt vad vi ska prata om.
Jajamensan!
Vi ska prata om det som vi har bestämt oss för att få kallas för avståndsvåld.
Det är en underbart, det är en underbar titel, tycker jag. För att det är egentligen, alltså så här, det här är nog, jag ska inte säga så, det här kan bli en av de bredaste och slängigaste avsnitten ever.
Ja.
Man börjar i den här änden, typ så här, och sen sitter man här och läser så här, intervjuer med drönaroperatörer och deras liksom, gjord av någon psykolog liksom, och så bara, jaha, nej men, och samtidigt är man liksom krutvapen i Tyskland på 1500-talet. Ja, alltså, det är det är fantastiskt. Vi kommer prata om att saker och ting, att våld utverkas bäst på avstånd.
Ja, det kan vi göra. Men också lite grann att det kanske påverkar på mer än bara själva våldsanvändningen. Ja, så att det finns en djupare nivå där.
Men jag tror det.
Men först så i ett svagt ögonblick så har jag utlovat shoutout till två olika personer. Så jag tänker utskrika dem nu.
Vi har snart hamnat i det här träsket igen, Mattis. Där vi liksom bara så här...
Vi försöker minimera det så att det inte blir de här, så här 8 minuter med olika gratulationer och liknande.
Kul att du säger det där. Ja. För att jag var inne på i vår avsnittskatalog som jag kan rekommendera till alla. Om ni undrar, det här är bara ett instick nu. Om ni undrar om vi har gjort ett avsnitt om typ Adrian Carlton de Villard, vilket vi har gjort, då kan man gå in på avsnittskatalogen på kickstorypodden.com och liksom så kan du kolla, har de gjort den om dem? Liksom. Mm. För vi får rätt mycket frågor om det, så att, eller just om honom för ett tag sedan, men också om det.
Ja, just det. Ja, jo, men det kan jag förstå. Han är ju en spexifigur.
Och där, jag var inne om någon anledning och kollade på ett gammalt avsnitt, så avsnitt 30 någonting, så här, och då står det så här, avsnittet börjar 10.32. Yeah. så vi har sett blaj på 10 minuter. Ja. Och man bara, vad är det här för om att ha
det är fortfarande under den tiden vi kunde köra 4 krig på en podd.
Ja, det var liksom
så jag har 2 utskrik i alla fall. Den första är Lukas Strid då, som vill ge en shoutout till sin god vän Oden Nilsson, som håller på att återhämta sig efter en svår operation.
Oj.
Han menar på att Oden ska krya på sig och att han kommer bli 10 gånger starkare när han är hel och ren igen.
Han heter alltså Oden?
Han heter Oden. Ja, det är ett tungt namn.
Det är det. Det är förpliktigande. Känns det som
du måste bli en dödsgud. Som också, det är ju roligt det här med att
tappa öga och kunna
precis, men det är också lite roligt det här med att den mytologiska Oden, vad jag förstått, var liksom inte så populär bland vanligt folk, för att han var så här liksom lite oberäknelig och liksom så här lite svår att ha att göra, men han är ju dödsgud bland annat liksom.
Jaha, det var liksom en tillikuppgift som han hade.
Ja, men han liksom. Har många portföljer så liksom, att det var Thor som vanligt folk brukade gilla, för han var ju mänsklighetens försvarare liksom, medans Oden var liksom, lite sådär, man kan inte räkna med honom, kunde vara grym och allt möjligt. I...
Lurig gubbe, liksom.
Ja, ja. Ja. Alltså, jag håller på att jag fick någon bok om nordiska mytologin som, till min son, ja. Och jag håller på att läsa den, så det är tryck i den, får man säga.
Det är, varför köper du inte bara hela Valhall-serien till din son?
Ja, det kommer.
Att jag är så sjukt taggad på.
7 eller 8 där någonstans.
Ja, det vet jag.
Ja, och sen så är det Mattias också som vill ge en shoutout till sin distansförhållande flickvän Minna, och hon har nämligen anklagat Mattias för att vara beroende av Kickstory-podden, men han hoppas att liksom en shoutout att de ska få henne att börja lyssna med frenesi.
Ja, bra! Ja, det tycker vi jag gör också. Det, Minna. Vi har massa bra avsnitt för dig.
Absolut. Epa-pansarvärn till exempel.
Jag har också en shoutout. Det här är alltså från, det här är roligt, det är från Alice. Mm. Hon, vi spelar in en videohälsning till hennes kille Anton för ett tag sedan. Alltså tiden går, kan jag säga. Jag har ingen aning om det här. Men tiden går. Och det kan man göra. Jag vill bara lägga det. Vi tar lite pengar för det, men hör av er via vår hemsida så kan vi göra sånt. Om ni vill ge det till någon. Mm. Man kan ju ge det till sig själv också. Det är kul.
No.
Okay, hon skriver så här. Anton blev likadela glad och förvånad. Han blev så pass glad att han senare under födelsedagen friade.
Åh, oh, jävlar!
Ja, så vi är båda två lyriska. Jag är fullt övertygad om att ni Kickstory-podden hjälper sig till på traven.
Det var ju...
Värliga hälsningar och evig ära, Alice. Tack så hemskt mycket,
hej,
Alice.
Ja, det var ju väldigt
och grattis till er unga tu.
Ja, absolut.
Vad roligt.
Ja, det var ju väldigt
kul. Vi väntar oss inbjudningar till bröllopet.
Ja, självklart. Precis. Mm. Toastmaster ska Per förvara. Mm. Men då kör vi lite avståndsval då.
Det tycker jag vi gör.
Det här är så här lite svårgreppbart att förklara vad det handlar om egentligen. Så kära lyssnare, du kommer få reda på efter om ungefär en timme
vad det här handlar om
egentligen. Men liksom våld på avstånd och krig på avstånd. Så jag tänker jag börjar och sen så skriker jag till dig Per när det är din tur ska prata krutvapen och sånt där. Ta en tupplur till den.
Ops, ej kronologiskt tror jag det här kommer bli. Jag vet inte, eller försöker vi göra det?
Ja, men lite kronologiskt. Lite. Okay. För jag kommer nämligen, min första rubrik heter Back to Basics. Med konstaterat att det första vapnet var förmodligen en vass sten eller en tung gren.
Ja. En gren också.
För jag har väldigt lågt förtroende för Australopithecus, liksom de här oerhört tidiga liksom, ska bli människor om flera hundratusen år varelserna. Liksom.
Ja.
Jag tror inte de höll på liksom, jag tror inte det var så mycket divalater där när man hittade en stock, utan mer att den här är lite tyngre än min näve, nu kan jag slå den på en annan.
Ja.
Men redan för 400 000 år sedan så har man hittat, alltså så gammalt är det äldsta spjut man har hittat.
Ah.
Så, och det som är lite intressant är att slutsatsen av det...
Vänta, 4 000 år sedan.
400 000 år sedan.
Ja, jag tänkte väl. Jag bara, 4 000 år sedan, alltså egyptisk högkultur. Vi är uppe på nytt spjutet. Ja, förlåt. Ja.
Precis. Vi lyckas med pyramiderna men inte med spjutet. Nej, men så 400 000 år sedan. Och det jag tycker man kan dra för slutsats av det är att människor rätt snabbt förstod att det är bra att hålla lite avstånd till fienden.
Ja.
Alltså.
Ja.
För spjut är ju ändå lite mer avstånd än att man bara tar en sten och använder det som liksom en slags förstärkning till näven. Så.
Ja.
Men av samma skäl så också de flesta stenålderskulturer, de har någon form av distansvapen. Alltså, det är ju liksom, det är inte liksom att de dyker upp med en M4A1 med alla tillsatserna, men däremot att de kanske har kastspjut till exempel, eller pilbågar, eller bumeranger, eller kastade stenar. Saker
eller sån här sling. Alltså slunga.
Absolut.
Slunga. Jag måste typ titta på, jag måste kolla YouTube hur en sån funkar. Jag fattar inte riktigt.
Men du släpper ena remmen liksom.
Ja, men man får en jäkla tryck i den.
Absolut,
liksom.
Absolut. Mm. Men det är också, jag vill minnas förut att det var någon afrikansk kultur som, de hade typ en dance battle. Alltså att de stod liksom och bröstade upp sig framför den andra stammen liksom. Och så liksom krigarna liksom slog sig för bröstet och sådär och rålade. Och så kastade man ju spjut mot varandra. Och sen så hoppade man undan och sådär.
Det här finns på film, ska jag säga. För att det finns antropologer som har hängt med stammar någonstans och filmat när det sker en sån här battle mellan liksom 20 stamkrigare där och 30 på andra stammen liksom.
Ja, men det är lite intressant att de tenderar att avbryta ifall någon blev dödad eller sårad.
Ja, det hoppas jag, absolut.
Det här är liksom synnerligen ritualiserat. Att fan, jag tror jag har berättat att jag stekar snittet. Skitsamma. Nej, men alltså, poängen är då att man har, även liksom folk som lever i ganska enkla förhållanden och förstår också att det är bra om vi kan liksom träffa fienden på avstånd. Och orsaken till det är ganska enkelt. Det är att det med att slåss mot bröst är farligt oavsett hur jävla lit man är.
Ja.
Alltså, när jag gjorde lumpen fick vi gå kramaga-lektioner. Och de var väldigt noga med att påpeka att om det här någonsin skulle användas skarpt, då har någonting gått fruktansvärt fel.
Ja.
Och
ni
kommer inte ta er ur det rummet hela och rena. Det är liksom, ni kommer själva vara fruktansvärt svårt skadade och ni måste liksom döda en annan person med kramaga.
Ja, men får jag bara, det här riskerar att bli en lång utsvärmning nu, men för, alltså, så här, vi fick ju gå någonstans jag gick ju så här närkampsutbildningar hette det. De hade levelat fram tills att jag tog anställningen 4-5 år senare och kallade för närkamp. Det var väl lite kramaga tror jag. Men då var det ju så här, okej, alltså så här, om ni inte tränar mycket på det här så kommer ni skada er lika mycket som ni skadar motståndaren. Men vi har kommit på några sätt för att liksom ni inte ska dö. Okej, slå aldrig någon med en knuten näve.
Ja, just det.
Det första som händer om du slår någon med en knuten näve, det är att du bryter saker i din hand så blir den obrukbar. Så vi fick öva på att stå och slå med öppen hand. För att då var det så här, du förmodligen slåss du mot en snubbe, och förmodligen en man, som har hjälm på sig, som du har. Om du liksom, då var tanken liksom, jag undrar, hör gärna av er om det här någonsin har tyvärr testat skarpt, men då var liksom tanken att din hand skulle kunna liksom läggas på kanten, jag förevisar för Mattis här, så det är liksom, på kanten, på hjälmkanten, och liksom dunka till ändå med liksom, vad säger man, handryggen eller handflatan.
Ja, eller nederdelen av handflatan för den som inte ser botten. Ja, men precis. Och det kommer fortfarande få en rejäl skjuts i liksom, men du kommer inte byta fingrarna på kuppen. Nej, men visst.
Och själva grejen var ju att så här, ta dig ur situationen, hitta ditt vapen och skjut honom.
Ja, liksom precis. Men med det sagt så finns ju närstridsvapen, det finns ju kvar till, utan problem, 1800-talet och 1900-talet om man ser till kavalleriet och japanska armén. Ja, och bajonetten, den finns kvar än idag, även ett komplement, snarare än ett huvudstridsmedel för utanför, liksom utanför Frankrike då naturligtvis.
Förutom för britter i Helmand typ också.
Jag tänker varje basse i republiken också.
Ja, ja, ja.
Men orsaken är att det tar liksom, att de finns kvar, det är att det tar tid innan distansvapen blir så pass effektiva att de helt kan ersätta närstridsvapen. Ja. Lex romarna naturligtvis. För att alltså, deras arméer bestod av tungt infanteri. Mm. De har pilum, men det är mer för att störa fienden och alltså förgöra fienden. Det gör man med gladius. Sen har man visst auxiliärer med slungor och bågar och sånt där. Men det är inte de som fäller avgörandet i romerska segrar, utan det är legionärerna som gör det med sina jävla små svärd helt enkelt. Så därför den, på den tiden svärden typ mer effektiv än slungan i det här fallet. Men du ska få springa över till det här med liksom när krutvapen börjar komma in i bilden.
Ja, men precis. Och jag har ju då liksom, först började jag läsa om krutvapen och sen såg jag att det här är för brett. Jag bara kastar mig in i någonting. Och det här, alltså så här, för att lägga det här lite svårt. Det här med pangare och dess användning kontra blankvapen är på ungefär samma sätt som det var med jägar, samlare och bofasta under så här tusentals år av mänsklighetens historia. Man hade både och, eller både, alltså man hade både och man växlade friskt däremellan under liksom lång, lång tid. Så det var så här, samexistensen mellan liksom kanoner och svärd, om vi tar liksom någon form av ytterlighet, den är jättelång. Alltså, jag vill bara liksom, för att lägga ut texten, alltså, man har liksom nu modern, jag vet inte, har man insett att liksom hela liksom, det vi skulle kalla idag för byar av bönder fick för sig att, nej men nu blev det dåligt, nu blev det en dålig skörd, nu blir vi jägarsamlare i ett par generationer igen, tills det blir bättre väder och så kör vi igen. Alltså, så höll man på sig, precis så här liksom var det hela tiden.
Ja, men även också alltså att faktiskt pilbågen finns kvar ganska länge. Jag läste just att ryska kavalleriet innehöll, jag vet inte om det var speciellt uppstyrt, men det fanns ryska kavallerister som var alltså bågskyttar till häst. Och det var under 1700-talet.
Ja, ja.
Och då till 1700-talet tänker man ju att musköterna har verkligen tagit över. Men nej, inte där. Och det var förmodligen inte bara Ryssland lol, utan det var nog att de här var någon form av steppfolk som man hade stappat fram som var mer bekväma med pilbågen till häst. Plus att nog ganska skjuta och skjuta med en musköt från en hästrygg.
Ja, det dit kom vi aldrig, nej, kan jag säga. Nej, men precis. Så att man växlade friskt, kan man säga. Och jag menar, i och med att krutvap, vi är så vana att det kommer en ny teknologi och sen mognar den otroligt fort för att vi har liksom, vad ska man säga, det sociokulturella, industriella, ekonomiska incitamentet att liksom testa den här teknologin snabbt, om man säger så. Lex Ukraina och drönare.
Ja, eller om man tar civila grejer. Hur såg en mobiltelefon ut när du gick på högstadiet? Hur ser den ut nu?
Exakt.
Det har gått ganska snabbt om man ser historiskt tid.
Ja, nej, men precis. Så att jag gör ett nedslag här i alla fall, som är lite paradoxal. För att om man tar århundradenas svar på Paradise Hotel, det vill säga 1500-talet.
Ja.
Alltså det var bara bråk och fylla och dumheter. Så kunde man ha i samma slag och på samma sida folk som genomförde ryttaranfall med sänkta lansar på bredd on high. Och de kunde ha reiters som snävade sig med karakolltekniken och pistoler.
Just det.
Så att du hade liksom medeltiden bastant här. Alltså det är liksom Rohans ryttare. Och så hade du snubbar som hade inte ett utan kanske två liksom rätt avancerade för tiden såklart. Jag tror vissa till och med hade så här hjullåsrevolver, vilket var en tändningsmekanism som var rätt avancerad att göra och dyr.
Just.
Och de hade värsta sättet att liksom använda sig till det. Alltså rätt coolt. Okej, okay, så, och det man då lite paradoxalt nog kom fram till var att reiters, det vill säga pistolbeväpnade ryttare som dessutom hade ett svärd, ett, de var svineffektiva mot annat kavalleri, och inte infanteri som man hade hoppats på. Återigen det här att vi har en ny teknik, vi ger det till kavallerister och sen under liksom ett århundrade i princip så testar vi oss fram till vad som funkar liksom. Två, de var tvungna att komma nära, så att helt plötsligt har vi ett nytt avståndsvapen, pistolen, men som funkar bäst om man är ännu närmare fienden än spetsen då, Mattis, på din sista där 3,5 meter långa lans som du fransk adelsman rider runt med.
Det är en intressant paradox, ja.
Eller hur? Alltså, ja. Och liksom alla vi som använt en pistol vet liksom, du behöver typ vara, alltså avståndet mellan mig och min mic för att träffa.
Och det är en modern pistol.
Ja, ja, liksom, alltså det här är, så att, det låter rimligt, men det är också en sån, precis. Jag är ju då skjuten en del pistol, jag har 100% förståelse för den här regeln. Så för varför kan vi kan fundera på den frågan, eller vi kan svara på den frågan. Varför var det inte bra mot infanteri? Jo, för att du, alltså så här, att skjuta med en hand från en rörlig plattform, det är en häst, och träffa ett annat rörligt mål, även om infanteristen kanske står hyfsat still, på ett förbannat slagfält, krävs att du i princip sätter mynningen mot den trilskande franska, polska, tyska, svenska ryttaren solarplexus och trycker av. Liksom. Och när man då skulle då, alltså man skulle göra det här mot infanterister, då är du alltså, du är kavalleri som rider an mot folk som förmodligen skjuter på dig, och har pikar och hillebarder och grejer.
Saker som gör att det blir lite svettigt just nu.
Saker som gör att det blir lite svettigt. Och sen ska du då gärna leda sig där, men du ska på något sätt säga, här är det värt att skjuta. Liksom. Nu skjuter vi. Liksom. Tänker polan till höger och vänster med också skjuta? Kanske. Ska vi hålla ut lite till? Nej, men de ser ut att tveka, så att, nej, men jag skjuter nu. Och den bredvid då bara, han skjuter, då skjuter jag. Och helt plötsligt så alla skjuter på så här 30-40 meters håll, vilket gör att har du tur så träffar du marken. Alltså, här, liksom, det är liksom...
det är inte minst med tanke på att all eldkraft under den här tiden betonar ju massa som är helt avgörande.
Exakt.
Alltså buttar funkar inte, medan liksom, du måste ha det här vroom, som ett skott. Liksom.
Ja, och precis. Och så att, och karakollen då, och så, ja, då ska jag ska förklara stridssättet. Så man skulle rida fram, panga, när du är emellan, främsta ledare skulle panga. Och sen skulle de rida i en slags, ja, till höger och vänster om sig själva. Det här är jättesvårt att förklara på. Ut på sidorna och tillbaka och ställa sig och ladda om. Och så skulle nästa liksom, raden bakom dem panga. Och så skulle hålla på sådär liksom. Och så att det blev kontinuerlig eldgivning. Det här är, alltså, det här är superkomplicerat i ens i teorin att liksom, och du ska göra det här med faktiska fucking hästar. Alltså nej,
det frågan är absolut liksom, om hur mycket övningstid som gick åt till bara det förfarandet, snarare än de faktiskt sju också.
Ja, exakt.
Alltså bara hantera precis hästen på det sättet, den lilla dödliga baletten där som...
Ja, exakt, den dödliga baletten. Ja, men precis. I varje fall, och parallellt med dem att man försöker införa det här med reiters, så blir liksom distans raskt en sak. För att det som infanteristerna skjuter på dig med, det är en arkebus, kallas det på den här tiden på 1500-talet. Man testar bara att så här, vi gör en längre och med grövre kaliber och lägger på en kolv, och då har vi vips uppfunnit musköten.
Just det.
Och den kan ju liksom reach out and touch you lite grann. Så här kan man säga. Okej, okay, hur som helst. Så att den längre räckvidden och anslagsenergin på musköten kom som en otrevlig överraskning, bland annat för de protestantiska soldaterna, tillhörande det, och nu är det alltså återigen underbart 1500-tal, det schmalkaldiska förbundet.
Klassiker.
Jag har väntat på att prata om det schmalkaldiska förbundet. Det är den här det här. Under slaget om Mühlberg, bara det. Alltså,
peak 1500-tals krigföring.
Alltså det är helt omslaget om Mühlberg 1547. De visste att Karl den femte då skulle korsa den synligen breda från Elbe och trodde sig vara väl utom skotthåll för den katolska kejsarens soldater. När det plötsligt började låta som pisksnärtar runt öronen på dem och marken och floden började ifrån sig små uppkast. Då, liksom, jag ska inte säga att det var då man uppfann musköten, men det var en av de första användningarna av det som sen skulle bli musköten. Nota bene, det här är alltså 1547.
Ja, det är ett tag sedan.
År 1700 där någonstans sprang liksom svenska knäktar runt med musköten och tyckte fortfarande inte att de träffade någonting. Nej, alltså jag vill bara liksom att så här,
man jobbar på det på att komma över till gevär under Krimkriget.
Ja, ja, ja. Så 250 år senare. Alltså det är lång tid det här. Alltså, ja, okej, okay. Det här var då, återigen då, det tog lång tid. Vi kan bara stanna upp och tänka också på att det här var alltså mitten av 1500-talet. Det är alltså, det är liksom nästan 100 år innan ens 30-åriga kriget. Inte en konflikt som är känd för sin brist på närstrid med blankvapen har börjat. Mm. Så där är också då en slags så här, det tog en satans tid innan man kom på hur man skulle ens liksom börja använda. Alltså, det är det som är så intressant. Vi har kanonen, vi har mörsare, vi har det som ska bli musköter. Vi har i praktiken musköter. Vi har pistoler. Vi har allt på något vis på plats. Mm. Allt utom kulsprutor egentligen. Ja. Från typ 1500-talet. Ja. Men vi bara, hur ska vi göra? Alltså, det är fascinerande grej. För att allt det här gör också att, alltså läser man om det här, speciellt 1500-talet, då är det så här, diverse burgundiska hertigar som bara är värsta innovatörerna, mm, och de gör balla saker. Alltså man läser dem, oj shit, de räknar på ballistik för att han fick feeling och anställde en matematiker.
Och att det i sig var en revolution, alltså för att man nu insåg att matematik kanske har någonting med eldkraft att göra.
Ja, ja. Precis, och därför finns det idag universitet.
Ja. Precis så.
Typ. Ja, men, liksom, men sen blir ju han då, hans burgundiska hertigdöme blir på något vis införlivat i tysk-romerska riket, mm, och man tappar den kunskapen.
Det är en glömd äktenskapsallians som...
Ja, som man liksom, man gör liksom, det är inte ens heller så att alla faktiska framsteg i krigföringen tas om hand. Nej. och liksom läggs till någon form av kollektiv minnesbank, utan vissa saker återupptäcks som, alltså det här är stök. Det här är så stökigt. Okej, okay, i varje fall, nu har vi varit inne på Reiters lite sådär. Mm. I takt med att tung riddarutrustning, tung riddarrustning blev allt mindre av nytta på slagfältet, så blev musköterna lättare.
Just det.
Mm. Och då ifrån, blev de då arkebuser återigen? Jag tror inte det, men
det... skulle inte förvåna mig. Men om jag kan vara kolven, då kan det väl inte vara en arkebuse?
Nej, det kan... Jo, men alltså, du har ju vissa kolvar som sticker upp.
Mm, just det, man lägger över axeln.
Ja,
alltså... jag är osäker. Men förlåt, kör.
Det... Nej, men det är lugnt. Ja, men, så, de flesta vet ju liksom att arkebuserna och musköterna då, de börjar liksom med att de är så satans tunga, mm, och skjuter iväg 14,5 millimeters projektil. Mm. Så de har en pinne.
Just det.
Men sen blir de alltså, sen skulle man ju kunna tänka, ja men då blir de feta, de blir bolters liksom. Mm. Du vet att det är något sånt tv-spel, att ju tyngre vapen desto bättre. Men sen upptäcker man att nej, men nu funkar anslagsenergin är så pass bra att ryttarna, kavalleriet som vi vill skjuta på med de här, mm, de kan liksom inte nå upp till den, de kan liksom inte bära den tjockleken på rustning, vilket gör att då tänker de så här, men istället för en rustning så då tar vi bort delar av rustningen och blir mera, det vi tänker oss idag, alltså spaning, räder och såna här, mm, saker.
Ja, men se drabanterna, de slängde ju ofta sina harnes. Ja. De vill ju hellre köra utan.
Precis, och då bara, ja men fint, då behöver liksom inte musköterna vara så kraftfulla längre, och så sjunker de liksom i kaliber typ, mm, och liksom vikt, så att det är rätt häftigt liksom. Så, okej, okay. När vi är framme vid ish-amerikanska revolutionen kan vi lajva lite patrioten. Before this war's over, I'm going to kill you. För det här med distans är fortfarande inte så galet annorlunda mot blankvapentiden som vi kan tänka oss. För att få en träff måste man vara extremt nära. 30 steg tyckte Carolina på 1700-talet. Mm. Låter rimligt. Det är alltså 30 meter, vilket är ett avstånd där du kan se ansiktsuttryck på fiende soldater utan problem.
Just det, just det.
Ja, vi har ju testat det här, Mattis, på skala så gick jag nästan 30. Det var ju liksom Du var en fin helkroppsfigur att skjuta på, kan jag säga.
Ja, men det är också en ganska sjuk tanke att tänka sig att krigföring utkämpas på det sättet, just att man ser vem man dödar. För det är ju det man verkligen inte gör idag.
Nej, nej. Precis. Ja, men, precis. Men så på ett sätt liksom, vad ska man säga, vi har en distans liksom, mm, då. Men den är fortfarande inte alltså,
det är en personlig distans på något sätt, alltså, för att du är personlig med den du skjuter på.
Ja,
du
kan skrika åt den personen utan problem liksom. Så kommer vi till tidevarvet där vi tror att snubbar i färgglada uniformer gjorde bajonett på, inga fler pika längre, hurra, mm, för de har försvunnit nu, mm, och gick i linje mot varandra. Men riktigt så gick det inte till. För faktum är att, du vet, terräng var en grej, ja. Alltså även i Wellingtons kampanjer eller så. Alltså man ignorerade inte skydd. Man hittade gärna goa stridsställningar där man kunde inta en liggande skjutställning. Det är inte något vi uppfann kalla kriget liksom. Eller framryckte mot fienden springandes i till exempel sänkor för att komma runt dem. Och det här liksom, återigen så vill vi hålla en distans men samtidigt nå verkan mot fienden. Mm. Förstår du lite vad jag menar?
Just.
Och Det som däremot behövdes, och som säkert gett upphov till myten om att, du vet, alla gick på led rakt in i kanoneld, det var ju att det behövdes samtidigt eldöppnande från alla i sig kompaniet för att nå maximal effekt, för att fortfarande precisionen var kass och eldhastigheten hopplös. Så att, alltså, någon gång har jag sett någon som bara the revolution of firearms eller så här, liksom, eller gunpowder weapons.
Man
bara, alltså, är det här en revolution? Är det här en revolution, då är fan mig allt en revolution.
Alltså, för det här är ju verkligen, liksom, det här är snarare reform. Alltså det är en mycket, mycket långsam, långsam reform av
otroligt verkande
praktiker.
Liksom. Ja. Ja, och liksom så att, men vi vet ju såklart inget, vi ska ta upp det psykologiskt. Vi vet ju väldigt lite om, liksom, om att det var, om det blev en psykisk grej däremellan. Men vi har ingen aning. Men man vet ju att det, alltså, man vill ju hellre dräpa en fiende längre bort än nära, för att ju närmare den kommer, desto farligare blir det för mig. Så att förmodligen var det jobbigt, liksom. Det var lite krutvapen.
Det var lite krutvapen, men krutvapen kommer ju sen naturligtvis, som vi alla vet, att dominera krigföringen. Det gör det idag på många olika sätt. Men det är också att de räckvidden blir ju efter den tid du just avslutade med, under 1800-talet och fram till första världskriget, blir räckvidden och precisionen bara längre och längre och bättre och bättre.
Ja. Visst.
Och i och med att arméerna blir dessutom blir större ungefär samma takt, så försvinner också helt behovet av en högste chef som gör en Gustav II Adolf. Hur dör Gustav II Adolf? Jo, han leder kavalleri in i annat kavalleri.
Ja.
Den typen av chef behövs inte längre. Nej. Lagom till typ, ja, alltså 1900-talet. Med resultatet, alltså, att försök att kontrollera första världskrigs miljonarméer med samband som inte fungerar från olika slott. För det är det som är generalskapen i första världskriget.
And that is what is so brilliant about it!
Och det här leder ju också upp till de här konstiga grejerna, att Haig och Joff och Konrad, de besöker väldigt sällan fronten.
Nej.
Och Joffre, han såg det som sin plikt att inte göra det.
Aha,
att
okay.
Ja, men det är ju det här klassiska citatet. Ja, att om han ser liksom, han
ser lidandet och sådär.
Ja, men alltså, han delar ut medaljer till ögonskadade soldater och konstaterar att han inte gör det igen, för i så fall skulle han inte ha modet att boa ett infanterianfall igen, eftersom han ser konsekvensen av sin order, och det vill man ju naturligtvis inte göra. Och följdresultatet är just det som Joffre yttrar där, det vill säga dålig insyn i frontförhållanden och ganska ofta liksom Blackadder-nivå på världsfrånvända order. Och sen är ju VK1-generalerna, de är ju sammanlänkade med sina troops via telefoner. Så att de har ju liksom någon form av, så säga, personlig samband mellan i alla fall sina underställda generaler och eller överstar via just den ledningen. Alltså den här tunna ledningen som alltid skjuts av. Men sen kommer radion, och helt plötsligt växer den potentiella distansen mellan beslut och den som utför beslut.
Jajamän.
Alltså i kvadratiska termer.
Ja.
Alltså klassiken, MacArthur försöker fjärrstyra Bunagona från, nu ska vi se, Australien.
The only candidate ready for the future is me.
Ja, ja, ja.
Det är en bit dit.
Ja, och vad är liksom, alltså radio, man uppfann ju liksom HF-radio som kan sändas, som du kan liksom signalen, du kan studsa signalen på atmosfären. Och i praktiken liksom sända jorden runt.
Visst.
Du kan studsa på rymdvå. Alltså det är
helt sjukt. Det där är den här teknikövergång till magi för min del. Ja, för mig med. Liksom. Det här. Men...
Man bara, vad är det för rymdväder idag? För det påverkar vår signal. Man bara,
ja, men alltså just det, man tänker sig det. Man tänker sig MacArthur som sitter i ett palats i Australien. Och med, liksom, efter en GT säger att nu jävlar Eichelberger, nu vill jag att du löser det här problemet vid Bunagona. Det är liksom, han har ju inte... Och han kan inte riktigt ha förståelse för vad soldaterna i Bunagonas träskmarker faktiskt genomlider. Nej, för att hans egen... Alltså, till och med Haig är ju ändå närmare fronten. Och det är Konrad också, även om han är på tersen, än vad MacArthur är. Och det är liksom på något sätt omöjligt för MacArthur att förstå vad det innebär att leda skyttegrupp genom ett mangroveträsk. Eftersom hans fysiska tillstånd är liksom det direkta motsatsen mot vad det innebär. Och detsamma gäller ju naturligtvis IGHQ, alltså det vill säga japanernas chefer. Ja. För att japanska chefer, de är ofta så pass nära slagen att de tenderar att dö i dem.
Ja.
Men däremot högsta staben i GHQ, den har ofta ganska dimmig förståelse vad japanska skyttet utsätts för. Alltså de tycker bara, men mat, det har de väl. Alltså de har ett ganska dålig koll så. Och det här är också en direkt konsekvens av just det här med arméernas storlek. För att, alltså, general Haig kan inte göra en G2 visom.
Nej. Nej, han kan inte det.
Nej, han kan inte det. Och det är inte för att han är ond, utan det är för att arméerna vid det laget är för stora och för komplexa. Mm. Alltså om du har en miljon armé, det är ju ingen som kommer se att du gör en G2 och rider kock mot tyska kulsprutor. för att de är för många.
Oavsett vilken häftig häst du har eller vilken plym du har på hjälmen eller vad det nu kan vara.
För de är för många och är för stor yta. Ja, liksom, ja, så det går inte. Plus också att liksom bara blotta mängden eld gör att de nog har annat för sig och tittar på sin ledare som gör någonting galant. Liksom. Ja. Och samtidigt så finns ju också den här tydliga risken för avskärmning mellan, alltså, chefer och troops, där klassiken är fransmännen vid Verdun. För det var liksom att franska frontsoldater, alltså de som var vid frontlinjen, de brukade prata om att det fanns liksom flera olika fronter, där vi, eller liksom vi som är i frontlinjen.
Ja, ja.
Och sen finns det liksom de som är vid fronten, men inte vid linjen, ja, alltså understödsfunktioner och så vidare. Sen finns det de som är bakom fronten, det vill säga bakre understödsfunktioner, men de är liksom vid bakre frontens linje.
Ja.
Och sen finns det de som är liksom bakom den bakre fronten, det är de civila. Och för varje steg bakåt här så minskar förståelsen vad det innebär att vara vid den här häxkytten som är Verdun.
Ja.
Och jag tror det ligger någonting i det.
Ja, men exakt. Precis. Det måste ju vara en slags absurditet då till slut, i och med att vi har varit med om så många galna, alltså så här, utvecklingen, alltså speciellt när den första världskriget, så blev ju, det blev ju en sån, vad ska man säga, spikrak linje uppåt i absurditet och mänskligt lidande, just för att det var så, ja men, för att det är första världskriget,
ja,
liksom.
Ja, visst.
Så precis. Var man inte precis där, det, liksom längst fram i zonen, eller vad det kan heta, liksom, så är det ju kört.
Ja, precis,
förstå.
För att om du är fransk civilperson som sitter i Paris, då är din uppfattning om krig förmodligen 1870-71 års krig, men det är ju ett 1800-talskrig ute i fingerspetsarna.
Ja, ja.
Och i övrigt så är det kanske att om du inte deltog i det eller var för ung för att delta i det, då är ditt intryck av krig bataljmålningar.
Ja, ja, ja.
Och det är ganska långt ifrån det här folk som drunknar i lera-stadiet, ja, eller 40 miljoner artillerigranater på 2x10 eller 2x1 mils yta, vill jag menas att det är. Men sen också en annan, ett exempel på just det här när det blir en avskärning mellan troops och chefer, det är ju Vietnam naturligtvis. För där har ju liksom alla amerikanska general förvandlas till det som kallas för war managers, vilket är alltså managers, inte som i någon vi sköter, utan som i mellanchefer.
Ja.
Alltså paddelhalsmanager, så det börjar bli sliten skämt där. Men så fyllda med, alltså bokstavligt talat, ren managementteori. Alltså hur gör man på Ford när man producerar bilar?
Ja.
Hur gör man där? För vi ska producera lik, liksom. Ja. Så genomsyrar det, så besöker de förvisso sina troops, men det är liksom mer som en ritual snarare än något rimligt syfte. Och det är ju liksom, och Bushmarin som utkämpar redan ett krig som är radikalt annorlunda från hur stab och tross utkämpar Vietnamkriget.
Ja.
För Bush Marines, de är täckta av malaria och jungle rot och har inga kläder längre för att de går igenom bergsdjungel.
Ja.
Medan staben och trossen, de har inte det och äter glass, naturligtvis.
Ja. Ja.
Men så skillnad mellan Bush Marines och generalerna som liksom åker över slagfältet i någon helikopter någon gång och säger det är djungel mycket riktigt.
Ja.
Och i övrigt är liksom på någon stabsplats och ältar ett moras av statistik över hur bra kriget går.
Ja.
Den är liksom en avgrund.
Ja. Trots att kommunikationerna är ojämförbart mycket bättre än typ första världskriget. Alltså, så förstår du?
Ja, visst.
Det blir
visst.
Liksom på något vis att de, för de är ju inte långt ifrån nu. De är ju inte Konrad på Tersen, utan de kan ju som, alltså så här, det de inte fattar, eller så här, de flyger över med helikopter, de tittar på satellitbilder, eller flygspaningsbilder. De ser på TV, för du har ju liksom CNN:s filmcrew som springer runt och filmar en eldstrid, så generalen sitter där, det där är en eldstrid, men ändå är liksom distansen så lång för att just, alltså, ja, men det är någonting,
deras vardag är helt annorlunda.
Ja, deras vardag,
alltså
precis.
Att deras vardag är en ganska ordnad vardag där man går till ett kontor, man har ett kontorsjobb i alla praktiska hänseenden, och det är viktigt i skriget att folk har kontorsjobb, men det är ändå väldigt annorlunda från hur det är när man ska liksom, när man hör det där någon på allvar skriker liksom bajonett på kulle 875 vid Dakto och de bara, okej, vi ska göra ett bajonettanfall upp från kulle mot NVA.
Ja.
Det är det vi ska göra.
Ja.
Det luktar napalm och lik om hela den här kullen just nu. Det är det som är min vardag.
Ja.
Den avgrunden av skillnad är nog ganska... Och det är just det liksom också, för att det är ju det som händer med det här med att chefer kommer liksom allt längre ifrån slagfältet. Mm. Just på grund av ledningsskäl, och fullt rimliga ledningsskäl, men även på grund av att liksom våldet sträcker sig längre när man ser fiendens ansiktsuttryck, som du beskrev det. Det gör ju att avståndet mellan beslutet och verkan blir så mycket, mycket större ju längre tiden går. Alltså återigen, jag tar liksom Gustav II Adolf, han beskriver själv kriget som, citat, icke en flod utan ett hav av lidande, slutcitat. Mm. Och jag tänker att det finns någon konkret orsak till det. Det är att G2A hänger med fältarmén, ja, och ser vad den utsätts för och, ja, vad den ställer till med för den delen. Ja. Alltså att han, ja, han har ju liksom, hans vardag återigen är ju det här med att han är med troopsen. Ja. Alltså han, ja, han åker också igenom brinnande bondbyar och kanske noterar då att inte bara kul för polska och tyska bönder när svensken kommer. Liksom. Och det här är liksom en distinkt skillnad mellan G2A och Haig, för att Haig ser inte personerna bakom orden, liksom att ytterligare en kår ska in i stålstorm. Medan liksom, i G2As fall, han leder snarare den kåren själv, ja, personligen, ja, med liksom stor personlig risk. Och det är också en distinkt skillnad här mellan G2A och Hitler. Mm. För att alltså Hitler, han besöker ju fronten från och till.
Ja.
Och i de sammanhanget så tänder han att inspektera troopsen, och han är också liksom nära frontlinjerna några gånger. Så där. Men vad jag vet så är han liksom aldrig ner i skyttegravar eller liknande. Det var i alla fall inte efter Frankrike-fältåget. Alltså, det vill säga vid själva frontlinjen.
Nej, nej.
Alltså, han ser med därmed liksom inte riktigt kriget annat än från kanske en stabsplats någonstans där han står och skäller ut någon general för att liksom, varför kan du inte hålla när du har en armé och ryssarna har sex arméer, ja, och svar, ja, från Heinrich i februari 1944. Jag gjorde just det. Ja. Skulle vi dra mig tillbaka i alla fall. Nej, men och han besöker inte heller bombade städer i någon större, nej, omfattning eller alls, vad jag vet. Eller, jo, han besöker naturligtvis Berlin när han väl går ner i bunkern, ja, alltså när de, ja, utrymmer varglyan. Men inte sådär liksom att Hamburg eldas upp och Hitler dyker upp och säger, ja, men det här var tråkigt, nej, och skakar hand med folk och sådär. Utan, men å andra sidan kanske det är rimligt, alltså, för att Hitler är högste chef för Nazityskland, så ergo bör han knappast anföra skyttegrupper mot igen. Ingen skulle märka av att han dog.
Nej.
Men samtidigt, om man inte ser östfronten eller brandbombade tyska städer eller förintelsen, om man inte ser det, då är det väl nästan som att besluten om allt ovan kan bli lite lättare.
Mm. Ja, bedömt. Bedömt.
Ja, för det är ju, du skriver under ett papper.
Ja, ja, visst, visst.
Och sen händer de här fasansfulla sakerna.
Ja, exakt. Och ibland så att min uppfattning om dagens ledningsfilosofi är ju att, alltså, chefer ska vara långt fram, eller de vill vara långt fram, men ibland kan de inte alltid vara det för att saker och ting är fucking komplext.
Ja, just det.
Alltså, så här, bara, jag har haft att göra lite grann med så här brigadchefer i min roll i Försvarsmakten. Och det är liksom så här, de försöker ju vara ute och snurra så mycket de kan, men de har ju också liksom en stab som drar i dem ibland för att det är rätt mycket som händer. Alltså, ja, liksom, och det är ännu större, man säger så här, det är liksom, det är så här, samverkan med civila, det är liksom samverkan med sidoställ, så här, militärregionernas chef ska prata med dig, alltså det är liksom, det är verkligen inte bara så här har du en terrängkarta, vad vill du sätta in dina bataljoner någonstans? Ja, den här höger där, vänster där, utan det är ju massa grejer som han ska liksom hålla koll på.
Precis, och då är det brigadchef, och då tänker du att du är chef för ett tredje rike, då är det ju ännu mer sådana grejer, alltså,
men,
och då är det ju ännu längre ifrån besluten som, eller snarare effekten av den beslut. För att, alltså, Himmler däremot, han besökte mycket riktigt Einsatzgruppen på östfronten. Och det här är eventuellt en drivande faktor till att han ville att man skulle gå över till gas för mördandet, för att det skulle ske mer humant mot mördarna då.
Ja.
För att han såg vad de gjorde då.
Precis.
Och det finns i den 4 oktober 1943 på sen, så håller han ett ganska berömt tal. Det är berömt trots att det var hemligt då, eftersom, hur skrivelsen kom ut då. Och där beskriver han hur utrotningen av judiska folket är en svår men nödvändig uppgift.
Ja.
Där är, citat, ett ärofyllt blad i vår historia som aldrig har skrivits och som aldrig kommer att skrivas. Det vill säga, det är jättebra det ni gör, men ni får aldrig snacka om det.
Nej.
Så han har här liksom distansen till folkmordet i så mått att han ser det som en historisk nödvändighet.
Ja.
Vilket är ju en extrem distans.
Mm.
För då är inte jag en som gör någonting, utan det här är bara historiskt obevekliga gång.
Ja.
Och samtidigt närheten i att han förstår att det är väldigt hemskt för mördarna och att förintelsen måste hållas hemlig.
Mm.
Och jag vet inte vad som är sjukast med, av de två, men en del är det.
Jag tror att, jag kan inte, psykologin där är helt sinnessjuk.
Mm.
Ja, jag känner lite grann, alltså det vi kommer in på är ju, vi pratar ju om våld på avstånd, avståndsvåld.
Mm.
Och det är två psykologiska frågor som vi kan ta det här. Och det första är ju så här, är det lättare ju längre bort offret där. Och två, mår du sämre eller bättre efter du gjort det? Alltså så här, på den distansen.
Mm.
För att allting så här, alltså påverkas den psykologiska kostnaden för att ta livet av någon av avståndet. Mm. Förstår du vad jag menar? Är det en viktig variabel? Ja. Svar på första frågan är ja, så vitt man vet i dagens forskning. Mm. Alltså det är lättare. Mm. Det finns ju den här On Killing med SLA Marshall, och där kan man säga att hans liksom, mycket av det han har kommit fram till där är liksom under, tvek på i viss utsträckning. Liksom. Eller i varje fall väldigt ovetenskapliga metoder har kommit fram till det. Men några saker som jag tror inte har blivit så motsagda, det är ju liksom det här att det finns till exempel ett grupptryck, Mattis, om du ligger i en servis bakom en KS-58 och skjuter till exempel. Mm. Då har du en laddare bredvid dig som förväntar att du ska skjuta. Det blir ett grupptryck. Det blir någonting, du behöver inte ta ansvar för den handlingen riktigt själv. Mm. Och det kanske också oftast då är på en lite längre distans som du skjuter på. Man gjorde ett experiment som jag snubblade över, som är gjort på civila som skulle ha ihjäl nyckelpigor.
Uh-huh.
Alltså, då var det alltså, jag vet inte om jag, nu kommer jag säkert göra en travesti på det. Men det var coolt. Alltså man sa såhär, okej, vi har kommit på en ny medicinsk salva som görs på såhär krossade nyckelpigor. Okej? Vi behöver din hjälp för att du vill kolla vad som är mest effektivast för att liksom ha ihjäl dem. Såhär, okej, jag säger den här försökspersonen då. Ja, och så gjorde de fyra olika grupper, och liksom den första gruppen var såhär att man satt i rummet och så åkte det så här nyckelpigor på ett band, ett rullband, och sen ramlade de ner i en liksom avfallskvarn. Inga nyckelpigor skadades, det här var fake. Alltså så. Men jag tycker ändå det kan vara viktigt. Ja, så åkte de ner där, och man var tvungen att liksom trycka på en knapp för att köra bandet, och sen säga så här, nej men nu vill jag inte göra mer liksom. Och så kunde man, jag tror det var något sånt. Och sen var det nästa steg var så här att den här kvarnen är i rummet intill, och steget efter det var så här, den är i samma byggnad, och steget efter det var så här, ja du kör den här kvarnen via Skype i, du vet, ett annat land. Eller så här, andra sidan landet. Och det man kom fram till var att ju längre bort det var, desto lättare, om vi säger så, tyckte de här försökspersonerna det var att ha ihjäl nyckelpigor.
Och det är ju då nyckelpigor, inte människor.
Nej, precis.
Så jag tänker att det stämmer nog absolut. Jag tror nästan det stämmer mer för människor, för att de flesta människor som är sansade skulle tycka att det var svårt att döda en människa.
Ja.
Men att det blir, jag tror det blir alltså nästan lättare med nyckelpigorna liksom i förhållande till gärningen ju längre distansen blir.
Ja. Ja,
alltså att trycka på en knapp som drar iväg en ICBM så länge man inte liksom funderar för mycket på saken är nog lättare än att trycka på en knapp som skjuter. Eller förstår jag tänker där?
Eller? Nej, eller...
Nej, men jag tror det är lättare för någon att trycka på en knapp som leder till att människor dör än att det är att liksom stäba ihjäl någon i en skyttegrav.
Absolut. Jag menar, apropå våld, det kan väl också, apropå stäba någon, det säger en del av romarnas utbildning och allting, att någon har sagt till mig någon gång, någon sån här våldsverkare eller på att säga, att så här, folk skaffar knivar hem eller tänker säga om det kommer en rånare eller kommer en inbrottstjuv, då tar jag, du vet, springer och tar kökskniven och ska skydda min familj, den grejen. Och den här snubben sa så här, du ska inte ha en kniv, du ska ha ett baseballträ eller en klubba, för att sticka någon, det är så personligt. Och det, när det görs, så görs det liksom antingen av människor, alltså sociopater eller psykopater, eller människor som är, du vet, i någon psykos eller något så här, när man stäbar ihjäl någon liksom. Men att klubba någon jävel, det är mycket lättare.
Ja, men det tror jag pratat om det tidigare någon gång, men det är just att jag tror också att, ja, men jag tror också att klubbrörelsen är ju en sån liksom utfallsrörelse, liksom bara, man slår ifrån sig, man försvarar sig. Så.
Just det. Gösta Drönar och Ved AB ger nu pangpris på det nya svarta Kattens Potatis, det som är inne just nu, nämligen intima närgångna drönare. Ja, dessa drönare har fördelen att de inte på något vis kan flyga bort ifrån dig, utan har en bekväm räckvidd på några meter. Det var något med att sändare och mottagare för längre räckvidd är dyrt, men Gösta försäkrar att man vill ju ha sin kära drönare nära. Mattis, du har väl den surrande nu sovrumstaket för att typ så skrämma bort barn och mygg, va?
Jajamän.
Ja, ni hör, det här kommer bli det heta. Passa på nu.
Men jag tänker liksom, vi ska prata lite grann drönarna på kriget där, så tänker jag att man har Bush invaderar Irak. Det lågt räknat så leder det till 100 000 civila döda iraker, och högt räknat, ja, det är uppe i 500 000, 1 miljon där någonstans.
Ja.
Sen har vi Obama då, som han genomförde istället ett drönarfälttåg.
Ja.
Och Bush satte in 57 drönarangrepp utanför Afghanistan och Irak.
Ja.
Obama 563. Så ergo så räknades 2017 de civila förlusterna på grund av Obamas drönare till 384 till 807 pers i Yemen, Somalia och Pakistan. Och det här är länder som USA inte är i krig med, kan sägas.
Nej.
Och det samtidigt så kan man ju också fråga sig, det här kanske är bra. Alltså inte att folk dör, men alltså att de civila som döds i Irak dödas på grund av att krig skedde. Alltså det är ganska få fall av att amerikansk trupp verkligen försökte döda dem, utan snarare för att de stred med tunga vapen i bebyggda områden.
Ja.
Alltså att om man tar beslutet att nu invaderar vi ett land, då kommer jättemycket civila dö, oavsett om man vill det eller inte. För och det är att USA kommer vilja använda våld när de tycker att nu befinner oss i krig mot terrorismen. Mm. Och att då använda drönare snarare än arméer, det kanske är billigare människoliv för alla inblandade.
Mm. Mm.
Men samtidigt är drönare också, det är en ultimata abstraktionen verkligen. Mm. Det är nog liksom så mycket distans någonting kan bli, utan att man sitter i ett liksom helt stängt rum med en knapp och så dör någon på grund av att man trycker på knappen.
Mm. Mm.
För man ser ju ändå uppifrån de här små varma prickarna som är människor som springer sin väg.
Mm.
Folk dör på grund av att fetlagda operatörer i de stora stationstecken som sitter i USA med en joystick på grund av en president som inte behöver oroa sig för vad man på civilian ska tycka.
Okay.
Ovan kanske gör det liksom lite lättare att fatta beslut om drönarangrepp också.
Ja.
För i sammanhanget liksom sköra människokroppar som slits sönder av Hellfire-robotar, så bör kanske för sig å andra sidan ganska få beslut tas lättvindigt.
Nej.
Alltså att drönaren gör det ju lättare, tror jag, för en Obama eller en Bush eller en Trump eller en Biden att säga nu tar vi till militärt våld.
Ja, så är det.
För jag behöver ju inte se det våldet. Och det är ingen amerikan som förolyckas av det våldet.
Nej, framförallt, nej precis, alltså det de säger att de tar hänsyn till och höjd för, det är ju att undvika amerikanska förluster.
Japp, japp, absolut.
Liksom. Och det stämmer ju. Liksom, i stor utsträckning.
Det
är också höjden av, hur ska man kalla, legionärskrig. Alltså så här, alltså, där ett land kan föra krig bara liksom generellt över tid, så länge som vi känner för det, av olika intressen, ofta så här minoritetsintressen, liksom för att det drabbar ingen i landet. Så det är ju också ett problem för dem. Kanske om vi är inne på psykologi, det kan ju också lätt bli ett problem för dem som faktiskt utför det här våldet, den lilla minoritet som faktiskt är veteraner eller liknande som har varit sådana. För att det finns, alltså så här, vadå, var ett krig där borta och du har varit där. Jaha, vad sjukt. Alltså så här, liksom.
Precis så.
Är vi kvar där? Så här, ja, det är vi. Jag förlorade ett ben eller du vet liksom så här.
Vad sjukt, varför gjorde du det?
Ja, exakt.
Ja, men det...
Noll förståelse från majoritetssamhället liksom.
Nej, men det där är så intressant för att det där är liksom att vi moderna människor i väst har en sån enorm distans till kriget. Mm. Alltså i Sverige är ju krig historia som vi alla vet.
Ja,
och någonting som drabbar andra än svenskarna.
Jajamän.
Och för den som vill ha bevis för det, se ministern för civil försvars uttalande på Folk och Försvar och vad det räddade till reaktioner. För det han sa där, det var typ Sverige kan hamna i krig.
Ja.
Det är som att säga Sverige är ett land.
Ja, ungefär så. Ja.
Det här är liksom någonting som kan hända. Alltså kan är, det är som en bred sak. Så.
Sen 1523 är Sverige ett land. Alla bara, va? Omöjligt.
Men kriget är så otänkbart att det ledde till alla alltså, tidningsrubriker i flera veckor efteråt.
Ja.
Där folk, där det är så att konstatera att Sverige är ett land. I grund och botten.
Ja.
Vi har en landmassa som kan bli invaderad av andra länder.
Ja.
Och delanledningen till det här med att det för oss vi svenskar är lite extrema där, men att det är liksom för västerlänningar kriget någonting som är avlägset, det är att det du var inne på, det vill säga vi krigar med yrkesarméer. Mm. Och det gör ju liksom att krigets uppoffringar är avgränsade rent socialt på ett helt annat sätt än när det är värnpliktssoldater som dör.
Ja.
För att alltså, back in the day, som att ta tidigt 1900-tal, då är det ju som att alla västerlänningar, i varje fall alla västländska män, har en period i livet där de är soldater och det är sannolikt att de också har varit i krig.
Ja, visst är det så, va? Måste jag tänka...
Ja, för det är två världskrig, ett otal kolonialkrig också.
Ja, så måste det ju rimligtvis vara. Ja, men liksom att... Alltså om vi tar britterna, fransmännen, tyskarna... Ja, varför inte? Eller liksom att man har typ... Man känner någon, man har en släkting minst.
Mm, just.
Som, alltså så här, okej, jag gjorde värnplikten, men jag satt, du vet, i Bretagne och tittade ut över havet liksom. Ja, men min farfar, han var med i, du vet, preussk franska kriget eller alltså den så
absolut,
så det, absolut.
Det jag, finns det extremt nära till. Alltså när det gäller amerikanska arbetarklassen, man till och med pratat om a culture of service.
Ja,
alltså
visst.
Som den dog i Vietnamkriget, men att det var liksom bara någonting man gjorde i egenskap av amerikansk arbetarklassman, det vill säga att någon gång per liv kommer du dra på dig uniform och sen kommer du vara i krig. Eller?
Ja, ja. Vilket ska bli mitt krig?
Vilket ska bli mitt krig? Alltså, ja, jag hörde också att det här liksom var en kultur. Någonting som var nästan, det var en tydlig manlighetsritual. Så, liksom, att det här när du gör din plikt, liksom, så vanligt är kriget. Ja. Och just Vietnam sägs ju ofta ha varit starten för att ta kriget in i det amerikanska vardagsrummet. Och att det sen håller i sig. Men samtidigt kan man också fråga sig, vad är det vi ser? Alltså, vilka situationer filmas? Vem har tid att filma i riktig strid? Vissa grisigheter får man välja att inte filma. Mm. Och man kopplar ihop det här liksom, med det med att krigsupplevelse inte längre generaliserad utan strikt avgränsad till vissa personer. Och så tror jag att vi i civila ganska snabbt får en väldigt en halsbrytande distans till kriget. Mm. Inte minst som vi ser, alltså, så som vi ser det i media när media har väldigt kortvarigt intresse för det mesta. Liksom, att nu är det Irakkrig. Men efter det så har ju Jennifer Aniston skilt sig med någonting. Ja, så då måste vi älta med det. Och det där har ju sen bara förvärrats i och med Twitter egentligen. Ja. Men sen kommer ju Ukraina va? Mm. Eller snarare det, inte bara det, men sen kommer kombinationen drönare, GoPro-kameror och sociala medier. För jag tror ärligt att det här dels tror jag att det här hjälpte Ukraina enormt i det inledande informationskriget. För att alltså att se ukrainsk trupp försvara sitt land från ryssarna, det tror jag gav en elektrifierande effekt hos fler än mig och dig. Liksom. För man ser de som strider och offrar sig för högre ideal, en rättvis kamp och så vidare. Det är liksom inte som under Vietnam utan liksom dagligen och ständligen i en liksom moraliskt avsvärt lättare konflikt. Och det, liksom, det här det finns dessutom konstant i våra fickor på liksom fucking Instagram.
Ja, precis. Precis. Nej, men exakt. Alltså, jag tycker det är ju verkligen, alltså, det är helt störda filmer som kommer ut därifrån som man ser. Jag undrar, ibland tänker jag ibland så här, är det bara jag som ser dem? Eller jag vet att du och jag ser dem här liksom, för att vi är intresserade. Jag vet ju liksom inte om min fru... Jag vet inte om de här dyker upp i min frus flöden någonstans. Eller om hon, alltså förstår du vad jag menar? På ett sätt så finns det risk att det. Men de, jag vill bara för er som inte sett det. Det är liksom, jag vet inte hur många filmer jag har sett. Där det är liksom en drönare som filmar neråt från kanske 10 meters höjd. Det här är det sjukaste jag har varit med om. Det här på riktigt, jag såg det här för några veckor sedan. Det inspelades här. En drönare filmar från kanske 10 meter upp. En eldstrid mellan en ensam ukrainare i sitt värn och två anfallande ryska soldater. Ukrainaren har liksom ingen riktig koll på vart ryssarna är. Så han skjuter liksom åt sin höger. Och ryssarna kommer liksom ungefär från hans vänstersida. Det som händer då är att ryssarna av någon anledning, kanske får eldavbrott eller så här. Han är så nära, några meter ifrån, så han hoppar ner i värnet bredvid den här ukrainaren. Pipstöter honom så att han faller bakåt ur bild. Och så slutar filmen. Och det vi har där, mina damer och herrar, det är alltså handgemäng. Det är i ett mellanstatligt modernt krig på bild. Jag kan inte komma på att jag sett rörlig bild någon annan gång genom hela historien på faktiskt handgemäng. Alltså
det är korrekt.
Det är liksom unikt skulle jag gissa att det är.
Precis,
att man faktiskt, alltså skjuta nära håll möjligtvis, men absolut, alltså, det är ju också ukrainska ju massa exempel, men just handgemänget. Vet du, alltså, vi får se det. Alltså jag bara,
det är rätt sjukt. Ja, men det är rätt sjukt, men det är också, ja precis, för det är ganska galet, för det säger någonting om hur mycket det filmas med tanke på hur ovanligt handgemäng är.
Ja, det är det som är så... Ja, exakt.
Men samtidigt är ju den vanligaste, det är ju den där, liksom, du vet, gryniga drönarfilmen där man ser någon, i regel ryss, för att jag följer ukrainsk propaganda på konton, som ligger och kurar inför skyttegrav. Och sen plötsligt ser det puff, och sen så är det grå rök, svart jord, ibland likdelar, och det täcker skärmen. Och allt om man lägger sig då, röken och jorden och så vidare, och kvar i skyttegraven ligger ett söndersprängt bild av kött, uniformsdelar och vad som en gång var en person. Och ibland brinner människor, och ofta springer de sina liv under det korta som är kvar deras liv. Och jag har funderat lite grann på det här, för att det här har jag sett hundratals gånger nu. Kanske tusentals gånger till och med. För att det här kriget har på över 2 år. Och jag känner mig personligen lätt avtrubbad. Och jag tror inte jag är ensam om det heller. Alltså jag tror... Och jag mår inte helt bra över den känslan heller. Alltså det finns fler som mår betydligt sämre av Ukraina-kriget än vad jag gör. Men jag tycker inte att det är helt soft att jag märker med mig själv att jag tycker inte det är chockerande längre att se en bomb släppas på en person.
Nej.
Som har en familj. Oavsett om han råkar vara ryss och utkämpar ett i högsta grad orättfärdigt krig. Men sen har vi de här GoPro-filmerna av faktiskt närstrid, för de är ju avsvärt ovanligare.
Ja.
Men förra sommaren så släpptes det en film med ukrainska SF som rensade en skyttegrav. Mm. Jag tror du känner igen den. Det var bland annat en rysk soldat med rött skägg som han liksom bara springer förbi den som filmar. Mm. Och sen så dödas han utan några som helst åthävor. Mm. Och den minns jag, den filmen minns jag ledde till en ganska stor förstämning på mina delar av internet. Mm. Och det tror jag handlar om att den var liksom rå och den var närgången och den var obehaglig. Alltså, men även det är nästan som gateway-teorin. Liksom. Mm. Att alltså, always online-människor som följt kriget länge, som du och jag då, är det nästan som att vi behöver starkare grejer nu för att det ska leda till den här typen av liksom, egentligen helt naturlig reaktion. Folk dör på sätt som är vidriga och hemska. Liksom. Mm. Eller förstår jag tänker?
Jag förstår du tänker. Jag är nästan, ja alltså det här är bara liksom, hur reagerar jag personligt? Jag är väl inne i något läge nu där jag liksom, nej, jag tror inte, jag tror vi, jag kommer tillbaka till det här igen liksom, att så här, vi måste ha ihjäl ryssar på något vis.
Ja, ja. Nej, men absolut, så är det ju tråkigt nog, ja. Liksom, det här, de måste ut ur Ukraina.
Ja, de måste ut ur Ukraina, så jag kan ju lajka så här, ja, där hade vi ihjäl en till ryss, vad bra, för att om inte vi har ihjäl den där, alltså förstår du?
Mm.
Och det, ska man säga så här, det i sig, och det, nu får jag bara leda över, för att det har gjorts studier på drönaroperatörer. Det har ju ännu inte, men det kommer garanterat göra studier på psykisk hälsa hos ukrainska veteraner.
Mm.
Förmodligen inte på ryska, men ja. Men på drönaroperatörer har gjorts. Och då visar det sig att den psykologiska kostnaden för dig att avfyra en Hellfire-robot så, det var att du var liksom, du var engaged i det. Alltså du hade följt hela, vad ska man kalla, kill-chainet. Du hade tagit del av alla underrättelser. Du förstod varför du var tvungen att avfyra den här. Du förstod på vilka grunder som det här beslutet togs att du skulle avfyra den. Du hade din chef där, förstår du? Och det, jag undrar om det är det som påverkar mig kanske i det här. För att jag för mig kommer liksom det teoretiska sammanhanget först.
Mm.
Medan jag däremot typ igår såg på nyheterna att så här, nej men den här femåringen som dog i en hissolycka.
Mm.
Och jag bara, nej jag kan inte titta på det här. Jag kan inte ens höra det här korta insåg. Jag mår så jäkla dåligt liksom.
Nej,
förstår du? Det här, där är jag extremt kräsmagad. Jag gillar liksom inte ens, alltså fiktiva skildringar av död liksom. Jag såg den här Flowers of the Killer Moon, såg jag, och bara, det är så fruktansvärt liksom. Det är så men i Ukraina, förstår du vad jag menar?
Ja,
liksom? Kanske andra konflikter också, så bara yes, jag har ingen aning när liksom vi bara blast them to hell. Där är jag helt liksom, ja, jag vet inte.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar, tror jag.
Det är kanske två olika reaktioner på
det är olika sätt att, jag tänker att det är väl olika sätt att hantera på det faktum att man ser folk dö helt enkelt. Alltså antingen så blir man avtrubbad eller också ser man det liksom som en strikt teknisk grej. Liksom. Ja. Alltså en, vad ska man säga? Så att det är så krig fungerar grej, om jag tolkar det rätt.
Ja, för jag tror inte, jag vet inte om du är avtrubbad, men du är väl liksom, eller om du också liksom kanske...
Men jag kanske inte är avtrubbad, jag kanske har vant mig på ett sätt. Men jag tycker inte att det är någonting man bör vänja sig i, även när det är att... Det är folk från det laget som vi inte hejar på som dör.
Nej.
För att det är liksom folk med familjer. Alltså det är liksom det, men jag vet inte. Men det är också det här lite intressanta då. Det är att liksom för den här gruppen som är vi då, skulle jag anta ganska många av våra lyssnare som följer det här kriget och har gjort det länge nu via drönare och GoPro-kameror och sådär. Det har ju liksom fört kriget närmare oss.
Ja, det måste man ju ändå säga.
Ja. Det är den där distansen vi har pratat om mellan liksom civila beslutsfattare och så vidare och krigets blodiga verklighet. Det har ju kommit mycket närmare oss. Så vi kan se det utkämpas närmare än någon någonsin kunna se ett krig tidigare utan att själva utkämpa det.
Om man vill se det. Jag är fortfarande rädd över att de flesta är någon så här, jag vet inte.
Jag tror våra lyssnare dock är representerade.
Absolut.
De som hör detta.
Men
det kommer inte upp i min frus feed heller.
Nej,
liksom.
Jag tror inte
alltså,
det gör det.
De här grejerna. Men däremot så tror jag att via mängden material av all vidrighet som kommer ut från Ukraina så har även resulterat i en ny form av distans.
Okay.
Och det är det här som är lite konstigt. Alltså att vi har liksom via materialet kommit närmare. Och samtidigt så kommer vi på något sätt längre ifrån det på samma gång. För att det är så mycket.
Ja.
Och man kan på något sätt inte emotionellt ta in allting heller.
Nej, och det sker över tid.
Det sker över tid.
2 år har jag hållit på nu. Det är halva första världskriget.
Ja, helt otroligt.
Det blir vardag till slut. Det går inte att göra någonting annat. Så här. Ja, det här är, nu har jag sett, här är 10 ryska soldater som blir jävla sprängda av någon så här, ett gäng, ett artilleriangrepp. Och jag måste hämta på förskolan, just det.
Så måste ju rimligen ha varit under första världskriget också.
Ja,
att man tänker sig att man är i Paris, fast man inte såg det, men man man tänker sig att man är i Paris 1914 och sen så har man de här första slaget till gränserna och lag Frankrike förlorar var det 26 000 stupade på en dag och så kommer det hem förlustlistorna med man går igenom alla de här stupade och så vidare. Det måste ju vara en chock för hela samhället.
Ja.
Men när det står 1918 och det andra slaget vid Marne.
Ja, exakt.
Och det kommer förlustsiffror. Det kan ju inte, alltså det måste ju vara om det är någon av mina som har förlorat. Annars måste man ju bli van vid det också.
Ja, men precis. Alltså, jag tänker mig att Mattis och Per under första världskriget, de hade ju snabbt gått, förmodligen lika snabbt som dig och mig, gått in i det här, okej, men hur ser Tysklands så här, industribas i Rurområdet ut? Vad var senaste outputen på liksom järnmalm? Alltså så här, precis som du och jag sitter och tittar på, okej, nu har de, vilken årsmodell av T-serien är som skickas ut nu? Alltså, förstår du, vi blir ju, i och med att vi är så hipstre nördar i det här, så släpper man ju kanske rätt fort. Det är kanske det som är det, jag försöker psykologisera det, men det är kanske det som har hänt, att menar, du är ju inte, när vi pratas vid, så är det ju oftast, så pratar du och jag vid om liksom, men de liksom Perun-delarna utav hela det här. Alltså såhär, hur ser produktionskapaciteten ut? Vi pratar ju inte så mycket om den här, förstår du vilket lidande i den här skyttegraven på den här filmen jag såg, utan och det måste man, för att, och det gör ju vi för att, inte för att, jag tror inte för att vi är så här narcissister, eller jag är ju narcissist, men det är ju verkligen inte du, men utan för att vi är liksom, vi är intresserade och vill veta och har väl kommit fram till att det här att TV-ifieringen alltid en human interest story. Det är ju inte den som avgör någonting.
Nej,
eller förstår du vad jag menar?
Nej, liksom? Men absolut, precis, att vi är intresserade av kriget när och hur det kommer att ta slut, och då är det intressant att kolla på fabrik output liksom.
Ja.
Men samtidigt är ju även det en någon form av avstånds sak mot vad ett krig ändå är på marken.
Fast det är också ett krig. Hur många stridsvagnar som har tillverkats.
Det skulle säga innebär för dem som faktiskt är liksom on the sharp end.
Ja, så är det också. Så är, såklart.
Alltså det är inget fördömande, utan det var mer, det här är mer reflektioner jag haft om hur jag har tagit in det. Det kan vara så att jag är fullkomlig sociopat, att det är nu
det
som
jag
inser
det. Det är jag som är det, som inte tycker att det är jobbigt. Jo, ibland tycker jag det är jobbigt, men ja. Jag för övrigt, vi ska avrunda, men jag tror inte att jag får se de värsta grejerna. Eller, för jag tror att även om jag liksom så här, alltså folk är rätt restriktiva med hur blodiga grejer de lägger ut. För mig, i min bubbla, på min del av internet, så ser nog inte jag. Jag får anstränga mig om jag ska liksom se de grisigaste tänkbara grejerna, tror jag.
Men jag tror också att Meta har väl en del filter för sånt där. Jag tror att om man går ut på de lite vildare telegramkanalerna, då kan man se riktigt grisiga grejer.
Ja, och oftast tror jag man bara
Men okej. Alltså, det var det som var distansvåld då. Ja. Eller avståndsvåld.
Avslutats med en terapikvart för Mattis
och Per. Precis. Det här var ett peppigt avsnitt, blev det på något sätt. Ja.
Det blev lite Ukraina. Vi är uppe in i 4.0, tycker jag ändå, att vi pratar om det.
Till viss mån. De sociala aspekterna av våld på avstånd. Jag vet.
Jag
hoppas ni tyckte det här var intressant, kära lyssnare. Det var lite funderingar.
Det hoppas jag verkligen inte tyckte det. Bra! Ja, men fint. Ha det så bra, hörni.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Du och jag, hur du tog min hand och såg på mig med en blick så jag blev svag. Ja, då känner jag en längtan att få krama dig så hårt. Tänk vad enkelt det var innan, och nu är allt så svårt. Kan man älska någon på avstånd?